Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse och idag, som så många andra dagar, så har jag Kristoffer Gullid med mig. Och vi ska prata lite elbilar och lite elbilsladdning.
Är det så? Hallå, gud vad trevligt. Ja. Det tycker jag om.
Men vi får ju inte heller glömma numera veckans punkt. Hur är det med Tesla-relationerna?
Jag ska ju faktiskt hämta en Tesla idag när ni lyssnar på det här måndag. Innan dess, nu fredag när vi spelar in, så har jag ju hunnit bli lite irriterad på de här alla Tesla-bilarna som åker runt. Jag vet inte om du har märkt det, men för resten av oss i Sverige som inte bor i Skåne så börjar det närma sig höst och det börjar bli lite mörkt ute. Mm. Vilket gör att då kommer lyserna på bilarna. Mm. Och har man en Tesla bakom sig, då kan ljusen stå både upp, ner och höger och vänster. Hur svårt är det att ställa in lyktorna rätt? Det är ju bara Tesla som har det här problemet. Eftersom de har så kränkt så otroligt många Model Y i sommar. Så det är helt sjukt alltså. Och man ser att det är fel för att det är bara en lykta som pekar rätt upp i luften. Som man har en precis bakom sig. Och ja, den andra stör inte. Så otroligt frustrerande. Om ni har en Tesla, ställ den mot en vägg och justera de där lyktorna lite. Se hur bilden ser ut, för att det gör oss andra bilåkare en tjänst.
Men hur ska
om du ställer, otroligt frustrerande.
Men om vi ändå liksom ska ge lite tips då. Hur ska ljuset ligga mot husväggen? Hur högt ska det gå då?
Det är väl alltid en definitionsfråga.
De ska väl framförallt vara lika då, är det nummer ett. Både höger och vänster.
Jo, absolut. Det är klart att de ska vara lika.
Knähöjd, sa någon.
Knähöjd, ja. Det är väl inte en dum idé.
Nej. Det som ställer till det här nu är att den här menyn då får göra detta i systemet då. Här görs ingenting manuellt. Där står det väldigt tydligt att det här ska du nog inte göra själv, utan du ska liksom ta hjälp av en kvalificerad person på serviceverkstad.
Det är mycket möjligt. Jag vet att det går, men jag vet inte vad Tesla säger själva om det. Och om en lykta pekar åt fanders och den andra pekar neråt, då kanske man skulle lägga ett serviceärende ändå. Mm.
Ja, det kom ju så från fabrik. Jag har kört, jag har inte blivit vad heter det, blinkad på en endaste gång med min Tesla. Så att där hade jag väl tur.
Ja, härligt.
Däremot så har jag ju ett jätteproblem med att Windows-tråkarna går igång då hela tiden.
Oj, men när jag recenserade Model 3 i november 2022 så sa alla att det var för att du inte uppdaterat den senaste versionen. Nu fungerar det helt perfekt.
Mm. Nej, jag
ska ranta lite för mycket. Men
den har svårt att förstå skillnaden på starkt solljus och regn. Då, så att man kör till exempel i mörker så gatulysen drar igång.
Nej!
Och nu när jag körde från Beläkinge till Malmö då. Så då fick jag helt enkelt bara köra med... Jag fick gasa själv för att det är ju tyvärr så, om den adaptiva farthållaren är igång så kan du inte stänga av automatiken på torkarna. Vilket är jättetokigt då. Så att, men om jag stänger av den då, då går det alldeles utmärkt att sätta då på nej, noll. Liksom, du ska inte använda Windows-tokarna.
Men för att prata lite positivt om dem också. Visst har du har den bakgrundsdrivna versionen?
Ja.
Visst har den samma ljudsystem som fyrhjulsdrivversionen?
Det är mer än vad jag vet. Jag har väl hela tiden tänkt att oj vad bra det låter. Undra hur mycket bättre den fyrhjulsdrivna versionen låter.
För jag vet i Model 3 Standard Range då var det ju ett sämre ljudsystem som jag varit lite besviken på. Men jag för mig, ja, måste jag testa själv som
nej,
sagt.
Men det är ju så bra.
Lite dunka där.
Precis, det är ju så bra så att när jag sitter och kollar på film här när övriga familjen är och du vet, de har ju fått för sig att det ska ta ett lång tid att ladda för de har ju hört på internet.
Jaja.
Så att de planerar ju att gå i cykel, det är mycket cykel nu så de går in i cykelbutik och sen så är det så här, ja men nu ska vi handla glass. Jag bara, men herregud, jag vilade ju klart efter 5 minuter här liksom. Så då är det ju bara att flytta sig från laddplatsen då till att ställa sig bredvid och sen sitta och titta på lite Disney Plus då. Mycket Star Wars just nu. Och sen sitter man där och hör liksom lightsabers swisha förbi i bilen. Det är ju absolut den bästa hemmabioanläggningen som jag har suttit i. Så att där tyder väl på att den ljudanläggningen är minst lika bra som den i den fyrstrym.
Positivt. Roligt. Mm. För ljud har de verkligen gjort bra.
Det har
men vi ska inte bara prata Tesla idag.
Nej, vi ska ju prata om... vi har fått feedbacks. Vi har fått ifrån läsare. Lyssnare framförallt kanske. Skrivare är de ju, för det har kommit via forumet det här. Det var en lång diskussion om hur vi pratar om publik laddning och sådär. Sen så kan vi kan också välkomna lyssnare nummer 3834. John från Polestar. För han hade nämligen lyssnat på senaste avsnittet. Alltså John är deras PR-kille i Sverige. Han har lyssnat på förra avsnittet och hade lite rättningar att skicka.
Oj då.
Men vi kan väl marinera den rättningen lite och börja prata om publik laddning. Hur pratar vi egentligen om publik laddning och är det ett problem?
Ja, för efter förra veckans avsnitt så dök det upp en tråd på elbilsveckan.se där man dels tackade oss för att vi hade våra olika åsikter och att vi käftade emot varandra så där, och det var ju kul att höra.
Käftade emot? Alltså, är vi så här tillbaka till så här skolgården i Kallingen nu eller?
Ja.
Vi hade intellektuella i samtal där vi inte var 100% överens kan man säga.
Det var någon som skrev, om jag minns rätt, fortsätt käfta emot.
Ja, jag vet.
Men det dök också upp en fråga om det här med hur vi pratar om publik laddning. Att det kanske blir lite väl rörigt när vi pratar och att vi kanske gör det mer komplicerat än vad det faktiskt är. För en nybörjare så kan det nog vara väldigt förvirrande om man hörde förra veckans avsnitt och inte vet någonting om publik laddning. Om man kanske aldrig har laddat publikt och bara laddat hemma och så är man lite osäker och hörde vår diskussion där om plug and charge och kortterminaler och gud vet allt vad vi pratade om, då kan det bli förvirrande. Och då kommer ju lite frågan så här, hur ska vi lägga vår nivå när vi pratar om publikladdning? Och hur ska vi diskutera det? Ska vi alltid räkna med att ni som lyssnar inte vet hur det fungerar, eller ska vi räkna med att det finns någon form av kunskap, eller ska vi räkna med att ni är extrema entusiaster och att man kan gå riktigt nördigt ner? Vilken nivå ska man lägga sig på liksom?
Det är ju en mycket spännande fråga som vi kanske kan ånyo ta upp den samtalet i forumet här, elbilsveckan.se. Ni får jättegärna gå in och kommentera det. Jag har ju en liten dilemmat här är ju att behovet, det vill säga svaret på laddfrågan, det här att man kan inte bara ge en kort sammanfattning hur det fungerar. Den finns ju inte. För det finns ingen kort sammanfattning hur saken fungerar i det här. Utan det är olika på olika operatörer för det första. Och det är ju också det här att, men vad har vi för förväntan på det samtalet? För att ofta går det ut på att vi vill någonstans, så har vi ju parametern pris. Det är ju en parameter. Enkelhet är ju en parameter. Inlåsning så att säga är ju en parameter, vilket vi då, så när vi har pratat om till exempel Circle K och vi pratar om Tesla, så är ju inlåsning, låter ju som något negativt, men det är ju inte nödvändigtvis något negativt i exempel Tesla-laddning, så är ju den här inlåsningen något väldigt positivt för Tesla-ägare då. Det är ju minst sagt väldigt enkelt att åka och ladda och dessutom billigt. Jag har ju efterfrågat mer inlåsning i Circle K, det vill säga att ju mer jag laddar ju mer kaffe får jag, till exempel. Det är en sån inlåsning. Mm. Sen är det ju ofta så här liksom att ja, fast jag vill, man hamnar ofta i någonstans när man försöker förklara det här då, att ja, men det är inte så bara enkelt att svara på en fråga så här, för det finns inte det svaret, utan det handlar ju lite om pris. Och så, nej, men pris spelar ingen roll. Ja, men jag vill bara ha det enkelt. Jaha, vill du bara ha det enkelt? Alltså, spelar inte pris någon som helst roll? Då är det bara att ta ett roamingabonnemang. Om inte pris spelar någon som helst roll, så är det ju nästan bara att göra det då.
Ellie, Plug Surfing, North, det finns ju flera stycken.
Elton är det nya nu.
Elton är det nya, ja. Mm. Den är faktiskt helt okej. Okay. Det är ju ungefär samma priser överallt som ordinarie priser. Men sen har de också ett abonnemang du kan prenumerera på. Och då får du 30% billigare på de ordinarie priserna då. Men det abonnemanget kostar 549 kronor i månaden.
Ja, just det. Det är ju där har vi en annan utmaning. Det här att så fort det kommer med abonnemang och sådär, så handlar det väldigt mycket om individuella behov. Mm. De som har abonnemang, eller då exempelvis, så var det ju när det kostade nästan 200 kronor. Men om du körde mycket hela tiden där, så sparar du ju in det på två laddningar liksom. Men medans nu så är priset lite högre. Och skillnaden då, vad ska man säga, priset är så högt på det abonnemanget, så att det blir billigare att inte använda abonnemang om du laddar då utan abonnemanget. Men då har man egentligen här, då har man då i olika taggar och appar och så vidare. Så att mycket av de här samtalen, jag tror man måste förstå också att när vi pratar om de här, då pratar vi utifrån ett samhällsfenomen. Inte just utifrån en persons exakta individuella behov.
Nej, jag tror att det är svårt att göra det, just för att det är så extremt olika. Många som har elbil idag har aldrig laddat publikt, för att de kopplar in kabeln när de kommer hem och sen behöver de inte ladda publikt. Så det här är en icke-fråga för dem. Vissa gör det på semestern. De kan räkna på sina två händer hur många gånger de har laddat publikt det senaste året. Liksom. Och sen har vi ju andra som laddar desto oftare. Vi har de som bor i lägenhet som alltid laddar publikt. Och de som kör 4, 5, 6 tusen mil om året. De laddar ju jättemycket publikt. Men det är ju helt olika kunskapsnivåer där. Och det är helt olika behov där. Vad som är bäst för den som kör 4 tusen mil är antagligen inte bäst för den som kör 1200 mil om året. Och kanske laddar publikt 3 gånger per år. Mm. Så att det är ju helt verkligen olika behov.
Och där har man ju också det här igen då, kommer till att alla diskussioner måste inte nödvändigtvis alltid handla om en själv. För det kan vara så här, men jag vill bara köra in till macken och blippa kortet. Varför får jag inte göra det? Jo, men det får du göra. Det är ju bara, men då får du åka till OK Kurta istället. Ja, men jag vill bara kunna koppla in kabeln. Ja, men då får du åka till Circle K, vilket i och för sig är ganska nytt fenomen då, sen en vecka tillbaka, ja. som vi ska språka om alldeles strax och sådär. Ett argument som jag dock har lite svårt för, det är det här att ja, men det spelar inte så stor roll, för att 90% då, eller vad man drar till med, 95, laddar ändå alltid hemma. Jo, fast det är ju inte en verklighet som vi vill ha. För att vi vill ju inte att elbilar ska vara reserverat till de som kan ladda hemma. Det är ju en helt absurd tanke ju. Alla måste ju kunna köra elbilar.
Men då kommer ju frågan. Tidigare så hade vi Ellie Charging som var rimligt prissatt. Du fick okej priser publikt. Och det kunde du använda när du liksom laddade publikt och du körde mycket. Och till exempel om du inte hade laddare hemma. Idag så har du ju inget sånt alternativ egentligen.
Nej, utan alternativet är ju att du får betala helt enkelt mer för att du bor i lägenhet. Och det är väl i och för sig dessvärre någonting som gäller i de flesta frågorna i samhället. Det är att äga sin egen bostad, att dessutom då att äga hela bostaden och inte bara eventuellt en andel i en förening då som är bostadsrätt. Det är alltid billigare i alla sammanhang. Du har mer valfrihet, du kan styra ditt eget liv och så vidare. Men det där är ju så att säga en fråga som är av en större dignitet än vad en elbilspodd kan lösa.
Absolut, men samtidigt så är ju elbilen, det är framtiden. Vi, liksom, om 10, 15, 20 år då förväntas ju alla nya bilar vara elbilar. Då kan vi inte hålla på att elbilen ska bara vara reserverad för dem som kan ladda hemma, utan det måste ju lösas på en helt annan nivå.
Men precis.
Jag har ju försökt vara jätteaktiv med liksom att trycka på det här att vi måste tvinga BRF-er, hyresvärdar och då att installera laddstolpar hemma så att det finns en möjlighet. Idag har vi ju fortfarande, jag flyttade själv precis ifrån en förening som inte ville ha laddstolpar för att de tyckte att det blev dyrt och komplicerat och fanns inget intresse, fast 20% av de boende var intresserade. Så tyckte inte resten av styrelsen det. Vi har ju jämnt nya kommentarer i Facebookgrupper där hyresvärdar säger nej för att det kostar för mycket eller det är det ena med det andra. Så kan vi inte fortsätta. Ska publik laddning ligga på 5-6 kronor per kilowattimme, då kommer det inte finnas något ekonomiskt intresse av att köpa elbil om man bor i lägenhet.
Nej, det är ju frågan. Där är ju också det spännande här är ju att vi kanske inte kommer kunna komma ner så mycket lägre på när det kommer till snabbladdning längs motorvägen. Men det kanske inte heller snabbladdning längs motorvägarna som är den primära lösningen på att man inte kan ladda hemma. Utan här vill vi ju då se, som Kristoffer säger, i bostadsrättsföreningsgarage, egentligen alla garage.
Mm.
Ganska så, kanske det kommer ju bli ganska så långsamma laddare då. Så långt ner som på kanske 3,7 kilowatt. Just för att det ska finnas laddare på varenda parkering. Men det kommer vi också få se i gatunätet. Det vill säga att det kommer vara... För det första så kommer vi ju i samhället generellt sett få färre parkeringar i gatan. För att samhället så att säga är på väg mot mindre parkeringar. Just nu har vi väl en sån här 5 parkeringar per bil eller vad det är. Och det är lite för mycket. Marken är värd lite för mycket. Vi behöver mer ställen att promenera och cykla på och sådär. Men där det finns parkeringar och framförallt parkeringshus då, så måste det ju finnas laddmöjligheter hos alla. Och sen är det ju frågan hur långt ner man kan komma ner i priserna. För att säga att om vi har ett normalt elpris. Jag skulle säga att ett normalt elpris ligger på runt 1 krona per kilowattimme. För annars så kommer liksom inte elen behöva kunna byggas ut. Annars kommer inte produktionen byggas ut. Det går liksom inte att producera i en ny produktion av el i stora anläggningar med stora generatorer för mycket mindre än så. Sen när ska nätet byggas ut så det jordbrinner också. Det är ytterligare en sådär så att det är 1 krona. Och så kanske det går lite upp och ner där. Så säg att det liksom att ladda hemma kommer kanske kosta 2,50 kronor per kilowattimme. Och sen då om du ska lägga på infrastruktur som är lite större då, skalan, BRF, hyresrätter och sådär, och även i gatunätet, då börjar man komma upp mot 3-4 kronor per kilowattimme. Det är nog där någonstans kommer vi ligga. Men 5 kronor, allt över 4 kronor per kilowattimme. Ja, men egentligen allt över 3,50 känns ju jobbigt alltså, när det kommer till hemmaladdning.
Ja. Det förstår jag.
Förstår liksom, när vi pratar detta i ett samhällsperspektiv så blir det ganska komplicerat och många olika synvinklar. Och det handlar inte alltid specifikt om det egna behovet. Just nu kan jag säga så laddar jag för just nu när detta spelas in, fredagen den, vad har vi för datum? Den 29 september.
Det stämmer.
09:41 just nu så är det rekorddyrt för veckan. Det är 22 öre per kilowattimme.
Mm. Och för en annan som inte kan ladda hemma så är det där bara sparka på den som ligger ner. Nu har ju jag, tack och lov, fortfarande ett aktivt LA-abonnemang så att jag betalar 3,15 om jag åker till Ionity. Vilket jag aldrig gör för att jag orkar inte stå med taxifolket här. Så jag brukar betala 3,90 istället.
Okej, vad betalar 3,90 då?
Recharge.
Alltså via samma abonnemang?
Ja, precis. Okay. Recharge, yep. Incharge, Eon, Clever, för att nämna några. Och sen har jag OKQ8 också, 549.
Alla vägar går till Eli fortfarande, vad kan man vilja eller inte. Men det är på väg att försvinna helt och hållet.
2 månader till.
Vi har, och för er nytillkomna lyssnare, så beror det ju på att de abonnemangen med de priserna inte längre erbjuds från Eli. Nu är det något billigare månadskostnad, men det är betydligt dyrare att ladda. Och DC-laddning utanför Ionity, det är ju med abonnemang svindyrt. Det är uppe på 7 kronor kilowattimmen över det.
Men för att wrappa upp den här diskussionen då, ska vi konstatera att det finns inget av eller på, svart eller vitt, utan det är vi pratar högt och lågt ibland för att det är högt och lågt. Det finns inget enkelt svar på frågan hur ska jag publikt ladda.
Nej, så är det. Och nej, vi kan inte heller gå igenom hela... Vi kan inte göra hela bakgrund, framtid och så vidare, så får vi prata om en fråga heller. Däremot så har, ska vi gå vidare här och korrigera oss. Nej, jag ska korrigera mig själv. Ja, det är faktiskt inte första gången jag har nämnt att Polestar 456 är baserat på SCA-plattformen. Alltså samma, samma plattform som allting som kommer från Geely nu nästan. Men detta är inte korrekt då, fick jag höra härifrån Polestar direkt. Och jag visste ju att det finns ett brittiskt spår i detta på Polestar 5 och 6. Det ska ju sägas att Polestar 4 mycket riktigt då är baserat på SCA-plattformen. Så det är liksom systerbil till på långt håll. Det, man kan säga att det är en kusin till Seeker X och EX30. Och liksom syskonbil nästan då med... de lite större bilarna här nu sen.
Från... Polestar 4 var den där de hade tagit bort bakrutan.
Just det, den som är liksom lite så anonym nästan i världen. På grund av att den lanserades som kinesisk då. Medans här i Sverige så har vi fokuserat så hårt på Polestar 3 helt enkelt ju. Men Polestar 4 är då systerbil till Seeker 001. Så att det är exakt samma plattis där va. Och även gamla godbiten JO 01.
Ja, den
2022. Kommer den 2022 faktiskt. Men även Seeker 009 är samma.
Då kommer det vara samma som Volvo. Och nu kommer jag inte ihåg vad den hette.
EM90.
EM90, så heter den.
Ja, just det. Det här är de stora, stora bilarna ju.
Ja, det här är ju minibussar.
Sen har du ju tvåan, då SCA 2 då. Då är det ju Smart 1, Smart 3, eller hashtag, herregud, dra mig sidledes. Vilket dåligt namn. Volvo EX30, Seeker X, det är de lite mindre då. Och sen så har vi från de här sportbilarna då, CS heter den, SCAS, Lotus Elettre och Lotus Emeya. Emeya. Kan ni kolla in Feber för övrigt, .se, som var och kollade på den sistnämnda där, här om sistnäst. Men någonstans här om det kommer liksom en EX60 här nu, så blir det ju också då typ systerbil till Polestar 4 kan vi nog tänka oss. För den är nog lite för stor för den här lite mindre plattform. Vilket fall som helst så är inte då Polestar 5 och 6 en del av detta överhuvudtaget. Så Wikipedia, där jag denna källa till fakta som jag alltid går på, den har alltså fel då. Jag kollar också källan för Wikipedia, och den artikeln nämner faktiskt ingenting om att det skulle vara någon SCA-grej då. Så att jag trodde faktiskt att det här var, att jag visste att det var britterna här då som höll på att utveckla en egen aluminium plattform för dessa bilar. Men att jag hade väl, i och med att jag läste då att den var en del av SCA, så tänkte jag väl att det fanns väl liksom, du vet, man tar delar av den och så kör man liten egen brittisk abrovink på det där, vet du, sätter ratten fel och lite sånt. Men så var det inte. Fick vi in den lilla rättningen.
Så vad är det för plattform då?
Ja, den är ju helt egenutvecklad.
Okej, den är helt egenutvecklad.
Mm. Helt egenutvecklad och ja.
Så det är inget hav där?
Precis, det är varken ett litet eller stort hav. Inget innanhav eller någonting.
Polestar Platform. Det syns nästan på bilarna. De är ju helt annorlunda jämfört med allt annat som finns. Jag vet att jag blev förvånad någon gång när du sa att de var på samma plattform. Och det låter mer logiskt att de är helt egna. För det är ju sjukt snygga bilar som är helt annorlunda från allt annat som har visat sig.
Ja, de kan ju vara snygga även om de är... Men jag förstår vad du menar.
Det brukar finnas.
Framförallt så är det då... Jag läser utan till här då ifrån pressmeddelandet som gick ut 2022-02-15 om just den här då plattformen. Och det är då en epoxylimmad aluminiumplattform som är utvecklad av fler än 280 ingenjörer från Polestars brittiska forsknings- och utvecklingsavdelning baserad i Coventry, England. Det är inte konstigt att det bolaget bränner pengar när de anser sig ha resurser för att utveckla en egen spotbil på det sättet.
Mm.
Det är ju detta som är Polestar, är det inte
det? Det
är
precis, det är det jag menar. Kan vi bara kan vi beta av trean och fyran här nu, och sen så kommer vi till femman, och det är då som Polestar faktiskt blommar ut och blir det elbilsmärke som de borde vara. Nu så hänger de ju bara på Volvo.
Ja, de gör det. De gör det.
Och det är liksom Volvo-kopia. Det är från Polestar 5 som det kommer liksom bli ett eget märke.
Sen samtidigt, jag måste säga, jag använder ju ordet kanske lite bäst före datum för Polestar 2 och jämför lite med tidningsdöden och sånt.
Tyckte han inte om det?
Det har han inte kommenterat uttaget.
Nej, okej.
Det var väl rätt dessutom egentligen, just utfört ekonomiskt. Eller det var ju rätt naturligtvis i och med vad jag som sa det. Men framförallt var det ju rätt ur ett metaforiskt perspektiv att Polestar 2 är ju den bilen som de hänger kvar med. För att de inte har några andra bilar. Men det är ju klart att det är ju trean och fyran som ska, de ska ju levereras och lösas. Men jag vill ändå liksom nyansera den lite. För grejen med Polestar 2 är ju att den var ju delvis före sin tid. Jag har ju insett det nu allt eftersom jag kör den och sådär. Och systemet, allting är ju det som vi saknar i Volvo. Det finns, alltså om man bara tar en sån här sak som att jag vet att det är ingen jättegrej, det är egentligen en jättetramsig grej, men jag stör mig som tusan på det här med att man har satt igen startknappen på Volvo-bilarna med en liten plugg. Man har inte ens liksom brytt sig om att ta en ny liksom interiörs. Nej, vi sätter en liten plugg där liksom, för att elbilar behöver ingen startknapp. Och redan där så känner man att Volvo är verkligen så här, nej, men vi har kommenterat våra elbilar här liksom, och så sätter vi en post-it här framför det som inte stämmer.
Jag tycker att det hade varit en snyggare lösning att bara sätta dit knappen även om man inte behövde använda den, så som Volkswagen har gjort.
Ja, precis. Men precis, va? Men sen också det här hur systemet någonstans är det egna, och det är väldigt tydligt, och det är väldigt, det är ett tydligt härligt system som man känner är anpassat till att det här är en elbil. Det finns ingen tveksamhet om att Polestar 2 är en elbil faktiskt. Och sen så, visst, den är inte den snålaste bilen på planeten. Nu har den ju större batteri och har snålare motor och sånt där. Den för sig som en härlig elbil. Den har systemet igen, jag kommer tillbaka till det, att det här, jag vet att bilen vet att den är elbil. Det är inte alltid bilar känns som att de vet det. Sen är den är rätt nice att köra faktiskt. Den har ju den här, det är ju som för- och nackdel om allting, alltså den har, vi pratar om den här stora kardaltunneln och både fram och bak. Baken är ju bara fruktansvärd. Alltså det är ju, du köper ju inte Polestar 2 för en familjebil. Den är ju stor som en familjebil på utsidan, men inte på insidan. Den är ju jättestor för sin klass. Det är ju till och med så att det är, vi pratar ju om att Seeker X, de vill ju kalla sig en C-bil då, alltså C-klass. Jag vill mena att det är en B. EX30 är B då. Medan Polestar, de definierar sig som en D, alltså en helt annan jävla bokstav. Just för att den är så stor. Men på insidan så har den ju kortare avstånd, hjulbasen, än Seeker X. Så att det är verkligen en stor bil på utsidan och liten på insidan. Men jävlar vad man sitter bekvämt där. Man känner ju att man kan ta över världen om man sitter där i den cockpiten. Det är verkligen formgjuten för en själv alltså.
Jag kan tänka mig att det är någonting som faller dig i smaken. Den här cockpit-känslan.
Ja,
jag tänker tillbaka till liksom Audi cockpit. Ja, nej, men det är fullt rimligt att du tycker om det.
Ja.
Nej, men jag håller med dig. Jag tycker att det är en fantastisk bil när man sitter i förarsätet. Det... Men jag vill inte sitta i något annat sätt i den bilen.
Jag säger så här, Polestar 2 är en bil för ensamstående, alternativt frånskilda män i 45-årsåldern som har råd att köpa den. För en ganska dyr bil när det kommer till att man faktiskt måste ha båda paket.
Har du hunnit smält fronten? Jag minns inte om du tyckte att det såg bättre eller sämre ut. Den nya plastfronten där.
Polestar 2 har ju inte den plastfront framför.
Mm.
Så som jag liksom älskar och lärt känna Polestar 2. Den här bilen nu som är i slutet av sin, någonstans som ska vara en övergång då. Alltså den här nya uppdaterade Polestar 2. Som är någon form av övergång då till att vi ska lära oss älska designen på Polestar 3 och 4. Då passar ju den bättre. Alltså den är ju mer enhetlig jämfört med hur de nya bilarna ser ut. Men någonstans så är det ju klart att så som jag ser Polestar 2 framför mig är ju den här enorma grillen.
Jag har ju varit ärlig med att säga att jag tycker om grillar och jag tycker att det är synd att vi går ifrån det, även om det inte behövs så är det fortfarande en snygg designgrej. Och jag tycker att Polestar 2 ser snyggare ut i verkligheten, ja. Jag har ju sett den också. Men alltså, jag kommer ju sakna den stora grillen ifrån. Ja. Det är ju själva det är definitionen av Polestar 2.
Det är ju det, för ett bolag som helt vill ta bort grillen så som man har gjort på Polestar. Ja, egentligen 4, 5, 6 ju. Och sen så har man liksom, jag vet inte, Polestar 3 har ju egentligen ingen, den har ju egentligen ingen design framåt. Framsidan är så här, jag vet inte vad Polestar 3 är. Jag vet inte, det också känns också som en sån här mellanbil nu. Inte innan den ens har kommit ut designmässigt. Liksom. All design som Polestar gör är, det ska liksom plattas, inte plattas till, men det ska tvålkoppsformas och ändå vara snygg, och någonstans så är crescendiet, alltså slutmålet av all Polestar-design, som började med en ganska boxig Volvo då, som skulle vara väl S40 då, som sen blev Polestar 2, som är ganska boxig och ganska så raka linjer, och sen ska liksom slutmålet då är Polestar jätteströmlinjeformade, Polestar 4, 5 och 6, förlåt. Ja, då får man ju börja täcka igen lite luckor liksom. Och även Polestar 4 skulle jag väl säga är... Ja, men Polestar 4 är väl också egentligen också någon form av slutmål faktiskt. Det är samma sak, det finns liksom ingen rak grill där framme. Och Polestar 3, det var så här, men vi har den här lilla raka linjen där framme, typ så som att en grill, fast den ska vi sätta igen den här lilla luckan med en liten plåt eller plastbit då, och så har vi vår liksom smart zone där, eller safety zone eller vad heter den?
Ja, jag vet inte riktigt vad de kallar det.
Nej, smart zone där. Men så där är ni ju, det är ju verkligen så där. Det är som att det är så, om man kollar på Polestar 3 så förstår man överhuvudtaget inte varför de bara satte en liten lucka där framme. Det ser ju jättekonstigt ut.
Nu ja, säger jag har aldrig tyckt om designen på den bilen.
Men någonstans så var det lite så här, om man gick från Polestar 2 där vi sa så här, ja men där har vi en jättestor jädra grill som vi ska sätta igen. Okej, men då får vi göra en lite mindre grill då som vi ska sätta igen på Polestar 3, och sen på Polestar 4 så är den helt borta. No. Det är alltså det designspråket. Där nailade vi hur de hade det mötet liksom. Nu har vi förstått dem.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vi har ju pratat mycket om Circle K senaste tiden. Du har gjort en video, jag gjorde en video. Båda videos väldigt uppskattade. Och där du klagade väldigt mycket på Circle K, jag var lite snällare mot dem. Och Circle K kommer en vecka efter typ och bara, ja nej men nu löser vi massa problem här med autocharge. Kunde de inte ha droppat det lite tidigare? Gud vad respektlöst från dem.
Ja, nej, det var
du har ju gjort en video på det här, så ja. Gå igenom, vad är det som har hänt?
Ja, men autocharge är ju en spännande teknik. För det första så handlar det helt enkelt om att vi kör fram till laddaren och stoppar in kabeln. Och sen så börjar den ladda automatiskt. Sen när vi är laddat klart så dras pengarna från det kort som vi har lagt in i Circle K-appen. Och detta är ju naturligtvis så som laddning ska fungera. Är rent praktiskt, inte nödvändigtvis rent tekniskt. Det finns vissa säkerhetsproblem med just autocharge-tekniken. Och autocharge är någonting som inte alla laddstolpar stödjer, men många. Och det är inte bara Circle K som har, utan vår vän Harris på elmacken i Gislaved satte igång autocharge för 1000 miljoner år sedan ungefär. Eller två i alla fall. Och Kristoffer Rask var ju där och har gjort både artikel och video om detta.
Han säljer ju det som en företagstjänst. Just så precis. Att företagen sen kan bli fakturerade och så slipper de anställda bry sig om det där med betalning. Vilket är ju en jättesmart lösning.
Helt genial idé. Det finns två stycken sätt att lösa automatiskt. Det finns ju tre stycken sätt att lösa automatisk laddning egentligen. Det ena är ju Tesla då. Det har vi det här inbyggda eller inlåsta systemet. Har du en Tesla, kör du till en Tesla Supercharge, så stoppar du in laddaren och så börjar det ladda blixtsnabbt. Och sen så dras det på kortet då som du har lagt in i Tesla-appen. Och autocharge fungerar ju egentligen exakt likadant så som vi tror Tesla fungerar. Det finns något som heter MAC-adresser i bilar, precis som det finns i nätverkskort på datorer. Och denna MAC-adressen skickas in i laddaren och den säger jo men den här känner vi till, den här adressen känner vi till. Den är kopplad till Peter Esse och han har ju lagt in ett kort här i appen. Ja men då sätter vi igång laddningen här då. Och sen så när det är avslutat så dras det från det här kortet. Första gången att komma igång så måste vi aktivera detta naturligtvis. Det kan ju omöjligt fungera utan att vi har skickat in vår MAC-adress från bilen första gången. Vilket då betyder att vi aktiverar det i appen genom att trycka på, vi laddar hem Circle K-appen. Vi trycker på hamburgermenyn längst upp till vänster och sen trycker vi autocharge. Och så lägger vi in bilens modell då. Och sen så säger den, ja nu får du åka till Circle K här. Men du måste åka till en Circle K-mack som har autocharge på sina laddare. För det har inte alla. Utan det är... ja, precis.
Där
var problemet. Ja, precis. Ja, men det är så, och det grejen var att jag åkte ju till Circle K. En av de första sån Circle K-laddarna här i Skåne. Fast en av Sverige. Det är norr om Malmö i Flädje. Och så stod jag där och så bara, men varför funkar det inte? Alltså, den kom inte upp att jag kunde då ansluta. För första gången man gör det då så säger den, anslut din bil så vi kopplar ihop det. Bara, men för helskott. Och så säger jag bara, nej men här är ju inget A på den här. Nej, då fick jag åka till Lund då, som har A. Så vad är skillnaden mellan Lund och Flädje? Du som aldrig knappt har varit i Skåne.
Min gissning är att det är de här riktigt gamla, värdelösa laddarna som Circle K började med där. Medan det i Lund är de här snygga, fina Hypercharge-laddarna som har display på sidan.
Just det. Absolut. Och det stöd står inte på all hårdvara. Och det här, nu kommer vi tillbaka till det här. Att det aldrig är enkelt när det kommer till att prata om laddning.
Nej.
För det är alltid massvis med olika parametrar. Så är det ju. Så först och främst så måste Circle K:s laddare stödja det. Och det ser man i appen. Det finns ett A ovanför alla laddare som gör det. Så det kan man ju kolla. Sen så måste ju bilen stödja det också. Och det är ju nämligen så att det finns en viss säkerhetsproblematik runt det här. Jag skulle inte använda ordet säkerhetsrisk. Möjliga scenarion skulle ju vara att hela den här databasen läcker ifrån Circle K. Och sen är det någon som får tag på den. Och sen så är man jätteduktig tekniskt så att man då kan ändra MAC-adressen till någon stackare. Alltså en MAC-adressen på sin egna bil till någon annan stackare. Och sen åker man och tankladdar gratis hos Circle K. Och så har det begått ett bedrägeri där.
Varför skulle inte det gå på Plug and Charge?
Plug and Charge verifierar sig på ett helt annat sätt.
Okay.
Det är inte bara den här för Auto Charge verifierar sig med en publik nyckel. Mm. Det är MAC-adressen. Alltså det är det som finns. Det är lite som man blippar en tagg. Det är därför du till exempel på Circle K kan använda vilken tagg du vill för att kicka igång laddarna så länge du har liksom blippat den första gången då, för att det är samma sak där i Circle K-appen. Och det är alltså Circle K Charge. Det är inte Circle K's vanliga app. Trycker du handbarmenyn längst upp till vänster och sen väljer du tagg. Då trycker du bara lägg till tagg. Och nästa gång du blippar valfri tagg eller vad det kan vara som har någon form av en NFC-funktion. Ja, då är den ihopkopplad. Så då är det ju den publika taggen. Publika liksom, taggen. Och läser jag av den från dig, Kristoffer, din bostadstagg där. Då kan jag kicka igång laddningen också. Så funkar det ju. Mm. Men det är ju så här att om jag läser av din tagg till din bostad, om du har det. Och sen så försöker jag blippa den för att komma in i din bostad. Det kommer inte hända någonting. För att där, precis som med din bostad, så finns det en icke-publik nyckel som kommunicerar på något sätt. Och det är samma sak med Plug and Charge. Där kommuniceras icke-publika saker genom en rad lager av säkerhets, ja, servrar då. Hos biltillverkaren då, framförallt är det ju i detta fallet. Och så pratas det och så kommuniceras det. Och jag kan ju säga det kan ju ta en minut innan Plug and Charge drar igång. Liksom, för det ska ju kommuniceras runt halva Tyskland.
Ja.
Medan Auto Charge är så här, okej, klart. Så där ligger liksom säkerhetsproblematiken. Och sen när det kommer, det vet du bättre med Kristoffer Gullin, att när det kommer liksom till IT-säkerhet då, oavsett om det är bilar eller datorer, så är det ju oftast inte de scenarierna som man kan tänka sig som är problemet, utan det är de scenarierna som man inte kan tänka sig som är problemet kanske.
För de scenarierna man kan tänka sig är oftast lösta på något vis, oftast liksom ja, säkerhetsmässigt.
Ja. Men framförallt så handlar det väl om att om den här databasen med de här MAC-numren skulle läcka då, så är ju det kört, och kommer ju liksom då får de ju avaktivera alla de bilarna.
Mm.
Nu får man väl hoppas att det där inte är en Excel-fil på någons lokal dator då, va, Circle K, utan att det är ett ekosystem, men att det är ett system som helt enkelt är krypterat så att ingen människa kan se det förutom i vissa sammanhang och sådär. Så att vi får väl hoppas att det helt enkelt är löst. Det största praktiska problemet är ju att en rad biltillverkare har sagt, nej men det här med att skicka ut MAC-adresser, det gör vi ju inte. Så här dålig säkerhet har vi inte på våra bilar.
Det finns ju en anledning varför jag inte har gjort en video på det här än. Det är ju för att jag åker en Cupra Born.
Aj, aj, aj.
Och den är byggd på MEB-plattformen från Volkswagen. Och Volkswagen, de säger aja baja, MAC-adressen, den är vår, den är absolut inte din.
Den är minsann inte din, nej. Nej, den får inte du överhuvudtaget veta, eller någon annan heller, helt enkelt. För att, och det gäller ju alla MEB-bilar då. Det gäller ju Volkswagen ID 3, 4, 5. 7.
Cupra Born, det gäller
Skoda Enyaq
och alla de här.
Audi Q4.
Personligen så ser jag det här som ännu ett nedslag för Volkswagen. Deras bilar blir ännu mer ointressanta, för att Auto Charge är det som jag tror fler tillverkare eller fler laddoperatörer kommer satsa på istället för Plug and Charge.
Ja, de har inget annat val.
Precis.
Vi ska också konstatera att jag fick en lista här på saker som är grejen, att i Circle K-appen så säger de till exempel att Audi Q8 och Audi Q8 Audi Q8 e-tron då förstås. Audi e-tron, alltså original elbilen från Audi. Audi e-tron GT, att de inte funkar, men de slumpar inte MAC-adresser så vitt jag vet. Och likadant så fick jag en lista här på att BMW iX1 i7 funkar inte. Lucid Air för nej. Maxus E-Deliver. Mazda MX30. Ora. Katten där. Och tyvärr, Kristoffer Gullin, inte heller Rolls-Royce Spectre då.
Osis. Jag som hade lagt en beställning.
Jag har ingen aning vilken bil. Jag visste inte att ens de hade. Honda E funkar inte. Och lite sådana saker. Och som en lång jävla diskussion här på Teknikveckan då. Efter jag skrev nyheten. Inte då Chademo heller. Det är ju Nissan Leaf.
Men det är ju för att Chademo-protokollet inte har stöd för AutoCharge. Det har ju bara CCS-protokollet. Där är det ju andra begränsningar. Där är det ju inte bilarna som begränsar. Där är det ju själva laddporten som begränsar. Hade Nissan tagit något form av ansvar för sin Nissan Leaf så hade de satt CCS när de gjorde sin refresh 2018.
Ja, så är det ju. Men där är liksom, där har vi en problematik. Och då kommer ju nästa grej. Det är så här, men vad fan är de inte Plug and Charge då? Jo, men alltså, det går inte att aktivera Plug and Charge. Det är... Plug and Charge är ju liksom med den här riktiga då, tekniken som är fullt med säkerhetsmekanismer inbyggda så att det inte ska bli något konstigt och så vidare. Men det betyder också att hela den verifieringsprocessen ägs av biltillverkarna istället då. Och de släpper inte in bara sådär hux flux. Utan till exempel om en laddplats, stor eller liten operatör, vill införa Plug and Charge, då är det så här, nej. Det går inte. Det finns liksom inga processer. Det finns ingen att ringa. Det finns inget. Det går inte. Utan biltillverkarna har på något sätt valt att Plug and Charge, det har vi. För det första har vi det i långt färre bilar än vad vi har med Auto Charge. För det första. För att det är långt ifrån alla bilar som stödjer det. Och stödjer de det så är det ofta in lite nyare årsmodeller då. Och sen så är det att då ska du gå via vårt abonnemang. Och det ska bara gå på Ionity.
Ja, men det är det jag menar. Liksom. Varför gör man på det här viset som tillverkare? Är det för att man är så extremt narcissistisk? Och liksom, det är bara vi som gäller. Det är bara vi som är bra. Det är bara via vårt Ionity som det ska fungera. Är man så up in their own, så att säga, att man gör det? Och det är det som jag tycker är så extremt konstigt, och det är en stor nackdel. Och nu när MEB-bilarna inte har stöd för AutoCharge, vilket är det kommer bli hos övriga, så blir det ju ännu ett argument att inte köpa en MEB-bil. Mm. Alltså Volkswagen skjuter sig i foten igen och igen och igen. De har fortfarande inte löst förvärmning för batterierna. Varför ska man köpa en ID4 liksom?
Ja, deras smarta, bekväma bil alltså.
Ja, fast det finns många andra bekväma bilar nu som har smarta lösningar. Och ID4 eller Volkswagen har ju börjat få problem med att sälja av sina bilar. Det är många lagerbilar nu som man försöker rea ut via privatleasing. De har ju stängt ner tillverkning av elbilar i en fabrik nu för att alla bilar ska byggas under ett och samma tak för att spara på kostnader. Och det är tufft för dem nu. Och det här hjälper inte till.
Hold that thought, min vän. Vi kommer inte hjälpa dem heller här strax med detta, utan tvärtom. För att avsluta då, så jag tror att Plug and Charge handlar väldigt mycket om att det finns ingen som har ett intresse att driva det. Det är ofta så. Det finns ingen, alltså ingen produktägare, är ett vackert ord. Det finns liksom ingen som, ja men så här, det finns ingen kommitté någonstans som säger att vi måste börja koppla ihop alla systemen här nu. Det finns ingen som vinner någonting på det.
Och tillverkarna har inget ekonomiskt incitament att göra något eller lyfta fingret. För att de, precis som laddoperatörer, nu känner jag hur jag är irriterad här, men de, precis som andra laddoperatörer, har inget intresse av att göra bilägandet eller billaddningen smidig för oss bilägare. De vill bara sälja bilarna.
Det är hårda ord.
Är jag för elak?
Alltså, någonstans så vill jag ju att du har fel där, utan säger liksom att det är klart att de vill det, för att det är enklare laddning, det är en USP, de säljer bilar och så vidare, men alltså någonstans så tror jag ju på att handling visar åsikter mer än att man snackar, och det är väl, får väl vara slutsnackat nu om fina ord, och de får väl visa att de vill detta istället då, helt enkelt. Mm. Så enkelt är det. Några som då inte vill att du överhuvudtaget någon gång ska kunna förvärma din Cupra ever, Gullin, är Volkswagen-koncernen. För nu är det så här att existerande Volkswagen ID3-or, 4-or, 5-or existerande Cupra-bån, existerande Skoda Enyaq, kommer aldrig få förvärme av batteriet.
På riktigt?
På riktigt.
Är det confirmed nu alltså?
Det är bekräftat, ja, precis. Man kan säga att det formuleras ju på ett sätt som är lite så här. Man stänger inga dörrar, men man är ganska tydlig med att det här kommer ju inte hända, va? Utan så här säger då, om man mejlar kundtjänst, så säger de följande. Ett nytt regelverk från UNECE, som för övrigt står för, det är också så här man bara slänger sig med, det är ju, är ju spännande. Men detta är alltså United Nations Economic Commission for Europe, UNECE. Det är alltså, ja, det är ju FNs, en av dess organ, och de gör mycket, men framförallt så är det de som är den här gruppen som sätter regelverk för hur bilar ska fungera och vad de ska göra i allt ifrån hur lampor får vara och ni vet, de här skillnaderna finns på amerikanska och europeiska bilar och sådär. Och det är också de som har liksom krav på att det ska vara automatisk lane keeping aid assistant eller warning. Det vill säga att den ska automatiskt köra in på vägbanan igen om man råkar somna och köra ut ur den. Det här trötthetsvarnaren, och att den ska varna så fort du kör 1 kilometer över hastighetsgränsen här på bilar framöver. Dessa är det gänget som ligger bakom det. Och man hänvisar alltså dit då i sitt svar här. Och jag fortsätter. Den kommer gradvis att implementeras i kommande ID-modeller med en mjukvara från 4.0 och uppåt. I och med denna uppdatering blir också förvärme av batteriet möjligt. Grattis! Alla som får då 4.0-uppdateringen kommer att få förvärme av batteriet. Som det ser ut just nu kommer inte förvärmning av batteriet att vara tillgänglig för ID-modeller som saknar denna uppdaterade hårdvara. Men det betyder alltså att för att få 4.0 som stödjer förvärme, så måste du ha ny hårdvara i bilarna. Och ny hårdvara i bilarna kommer du inte få i efterhand. Det är slut med att skicka in Volkswagen-bilar på verkstad för att uppdatera 12-voltsbatteri och allt vad det är för att få ny mjukvara också. Då tänkte jag så här, okej, men då är det ganska enkelt då. För att från och med årsmodell 2024 då tog jag ID4 som exempel, för det är ju liksom den. Det är ju den primära MEB-bilen då. Så från och med årsmodell 2024 så kommer då förvärme fungera, och det kommer vara 4.0 på de bilarna. 4.0 är ju det här mjukvarusystemet som kanske egentligen skulle vara från början i bilarna. Det är liksom nu man har lärt sig, man har gjort om det lite, det ser helt okej ut och det innehåller rätt mycket smarta funktioner och det är lite sådär bättre. Ja, egentligen så bra som vi hela tiden hade hoppats att Volkswagen-systemet skulle vara. Så är inte fallet. Även om du köper och får en levererad årsmodell 2024 av Volkswagen ID4 nu, så kommer inte den nya mjukvaran finnas där, och den kommer inte heller kunna få det. Utan den hårdvaruuppdateringen kommer komma mitt i årsmodellen, okänt vilken vecka. Volkswagen, vill ni inte sälja bilar? Alltså, vad är det ni vill, ni inte nå framgång?
Jag har många gånger rekommenderat Enyaq till många familjer, och jag har varit väldigt positiv till ID4 överlag, men jag känner att jag kan inte längre rekommendera en bil från Volkswagen-gruppen. De måste få ordning på sitt skit.
Ja.
Så här kan man inte hålla på. ID3 släpptes för 3 år sedan nu, och de har fortfarande enorma problem. Lös det! Kom igen! Kan inte fortsätta så här.
Vi kan inte heller ha bilar i nordiska klimatet som inte har möjlighet att förvärma batteriet inför laddning då, ska sägas. De stödjer ju förvärmning att du, så att säga. Det gjorde de ju inte riktigt heller i början. Det vill säga, om du har sladden inkopplad och du ska iväg och sådär, och då är det en sak. Men det här att du kör en bit och så ska du ladda om 2 timmar och så sätter förvärmning igång av batteriet, så att du inte kommer in där och börjar ladda med 50 kilowatt och det är köer och alla hatar det liksom. Det där är liksom vi är uppe på någon form av samhällsnivå här igen då, liksom, att vi kan inte ha bilar som bara för det är kallt helt plötsligt laddas, om det är sniglar som kryper igenom kablarna.
På senare tid så har det kommit väldigt många kinesiska bilmärken. Det är många som vill köpa europeiskt, men det går ju inte, för bilarna är ju värdelösa. inte helt värdelösa. Jag säger, det var
ett starkt ord. Det var starkt, väldigt starkt.
Det var, ja. Det var att ta i.
ID4 är en väldigt fin bil.
Det är en väldigt fin bil, men den är ju så dum. Det är en dum fin bil. Den är ju inte smart.
Nej, precis.
Och den har inte blivit smart på under sin livstid här. Och ID3 är precis likadan. Volkswagen behöver lösa det. Ska de fortsätta sälja bilar så måste de lösa det. Och det är fort.
Det måste de. Det är ju ingen annan än de själva som förlorar på det här. Konsumenterna kan gå och köpa en annan bil.
Det är nästan en rekommendation för mig. Gör det.
Alltså så här. Många har ju sagt till mig att Peter, du snackar för mycket skit om Tesla. Du har dålig koll och vad har du själv för bil? Ja, men nu har jag en Tesla. Och för varje dag som jag kör den Teslan så inser jag hur fel jag hade om Tesla. Det är ju så mycket sämre än vad jag någonsin trodde det skulle vara. Provocerande också. Helt otroligt provocerande, arrogant bolag det där liksom med att det kommer mjukvaruuppdatering framöver.
Köp en Kia EV6, det blir min rekommendation.
Ja, det är inte helt perfekt den heller.
Den är inte helt perfekt, men den har förvärmning, den laddar snabbt, det är kul bil, den ser snygg ut, den är bra dragvikt, det är liksom, den fyller de flesta boxar.
Ja, fast den har ju
den
också,
har inte trådlös
Apple CarPlay. Den har också ett korkat system alltså. Den är också så här, den är också det är ju en av de modernaste elbilsplattformarna och det är ju den som känns mest fossilbil alltså.
Jag håller inte med.
Nej, okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay.
Du har inte kört Maxus.
Nej, det räknar
kanske vi gick lite väl långt.
Det räknar vi inte. Men i alla fall. Och då är det lite så här, ja, vad har då Volkswagen? Ja, men Volkswagen har jättebekväm och härlig, jag skulle säga nästan perfekt komfort för klassen. Den är stor för klassen. Den, och detta gäller ju Skoda Enyaq också. Och sen har vi liksom, ja men jag vill ha ännu lite najsigare liksom. Ja men Audi Q4 då liksom, som har ännu lite härligare chassinställningar. Och du vet, det här har ju varit så legendariskt man bara kunde säga. Och den, du vet, den bara fungerar bra på motorväg. Den har ett okej system. Så här. Men nej, istället får man ju säga, ja okej. Okay. Teslan har ju ett riktigt trevligt infotainmentsystem och framförallt uppkoppling från mobilen. Du kan verkligen göra allting. Det är väldigt tydligt och enkelt och smidigt och sådär va. Och det är bra, du hittar laddare lätt och sånt liksom. Men du kanske inte har världens bästa bil och du uppenbarligen får du köra dem permanent på med Windows-torkarna om du har tänkt att köra med farthållare. Eller så har du liksom Volkswagen då som har jättetrevlig på alla sätt och vis kommit till bil med världens dummaste system. Varför kunde man inte bara sagt så här? Ja, Volkswagen har ett komfortabel, trevlig roundbil som har ett helt okej system.
Det låter nästan som att du beskriver min nästa bil här.
Ja, det finns alltså alternativ. Låt oss höra.
Jag har varit och provkört en ny bil och jag har fått en villhöverkänsla som gör att jag är otroligt sugen på att lägga en beställning på den här bilen. Det är nya Nio ET5 Touring. Och då finns det förvärmning manuellt, det finns per automatik, eller så kan man bara skita i alltihopa och så byter man batteriet istället. För det är ju det som är Nios stora häftiga grej. Och ET5 är ju en sedan som de har kommit med början på året här. Inte jättemycket hype kring den, en mindre Model 3-utmanare på det viset, inte särskilt rolig. Men nu kommer en Touring-modell. En kombi och den är en centimeter längre än Volvo V60 så att ni har ett hum om storleken på den bilen. Tyvärr så är kombin något mindre än i V60. Eftersom det är en kinesisk bil så har man gjort ett något större baksäte istället. Något jag tycker man har misslyckats med, men det är skönt baksäte och det är så länge man är okej med att en mindre kombi så inte det är någon större fara. Har du sett den på bilder, Peter? Den är
absolut
så galet snygg.
Ja, den röda är fin.
Både den blåa och den röda tycker jag är fantastisk. Bakdelen på den här ET5 Touring är något som Nio verkligen har lyckats med. Jag har ju varit förtjust i deras design tidigare och ja, nu blir jag glad. Någonting som Nio har satsat mycket på också, det är ju interiören och den är ju jättefin. Den är väldigt lik tidigare Nio-bilar. Man känner absolut igen sig. Det finns ingen luftfjädring i Nios 5-seriebilar, utan här är det traditionell fjädring. ganska hård, något jag uppskattar. Jag tycker om när det är lite fastare, inte så gungigt. Jättesköna säten i den här bilen. Också ganska hårda, det känns som att man, här sitter man bra och man sitter omsluten. Jag rullade omkring 35 mil under provkörningen och kände mig inte alls särskilt trött eller någonting
35 sånt. 35 mil? Mm. Jädrar vad ni körde bil. Var ju...
Vi körde väldigt mycket bil. Det blev så mycket bil att det blev ett problem. För att jag fick ju stressa mig genom genomgången av när jag skulle filma sen. För att det fanns liksom inte tid. Rutten för min del var något för lång. För övriga journalister var det säkert fine. För att jag var den enda som skulle filma där också. Men jag tycker att jag fick ihop ett 30 minuter långt reportage om både bilen och Nio i sig som finns på min YouTube-kanal här nu. Och det är både bilen, intervjuer med Sverigechefen och annat smått och gott som jag fick reda på under dagen där. Men det är svårt att hitta någonting att klanka ner på när det kommer till GT5 Touring, förutom möjligtvis storleken liksom.
Men vänta, vi pratar som en biltillverkare vars bilar kör legalt rattfulla liksom, för de pendlar mellan sträckan.
Precis, och det har jag också sagt i tidigare recensioner. Nu kommer de med version 2 av sin mjukvara som de kallar för Banyan. Och det är en stor förbättring i den här bilen. Det går att, den är inte perfekt, absolut inte perfekt, den är absolut inte bäst, men den är funktionsduglig nu. Man kan lita på den på ett helt annat sätt än tidigare. Den har samma problem som andra bilar. 2-1-vägar är jobbigt och svårt. Bara ligga på motorväg så här, det funkar. Och man behöver liksom inte ha ont i magen som man behövde ha med ET7an till exempel, eller EL7an.
Men är den fortfarande så att den avaktiveras så fort du bara tänker på att röra ratten, eller? Eller har den lite gummiband så att säga som är...
Nej, det är fortfarande ganska så. Ja. Och det är fortfarande väldigt mycket pling-plong i bilen. Jag åkte med, nu ska jag komma ihåg hans titel, Niklas Andersson. Han är Head of Product Marketing i Europa till Västerås. Och där klagade jag bland annat på allt pling-plongande. Han skulle se vad han kunde göra.
Och det heter det ju alltid, men ja. de har ju fördelen att de har en sån numera snabbknapp för att stänga av den här hastighetsöverträdelsevarnaren.
Precis, det var ju otroligt lätt att göra. 2 tryck behövde du göra och du har dem på skärmen så att det är snabbt och enkelt. Det är ungefär som att stänga av ljudet på GPSen, rösten ja. För GPSen,
just det.
Vilket är... Det är ju så man ska göra det om man nu måste ha den. Vilket man måste ha.
Ja,
så att det är positivt. Men alltså så himla trevlig bil. Så skön att sätta den, den är skön att åka. Den är kul att köra. 0-100 på 4 sekunder. Jag tycker ju att de har tagit i för mycket. Jag hade ju jättegärna sett en bakhjulsdriven version av den här bilen till exempel.
Ja,
med längre räckvidd. Men så ska man inte göra. Utan det jag fick höra var att köper man en 9 så ska man få den... The full experience, som de
sa. Just det. När man kör 30 på 30-väg här utanför skolorna i Malmö. Så det är då jag vill ha mina, vad är det då? 300 kilowatt motor? Ja,
380 kilowatt.
380, ja, precis. Det är ju det mer är än galet. Det är, ja, Jesus.
Men problemet som jag upptäckte sen är att du får ju inte hela Nio experience om du köper den här bilen. Du måste lägga till ett paket. De har börjat med paket nu med Touring. Ett komfortpaket för 15 000 om du vill ha ventilation i sätet, om du vill ha rattvärme, om du vill ha värme i bak, alltså sittvärme, om du vill ha massage, sådana saker. Då ingår det i ett paket nu för tiden. Det ingår inte i standard. Och vet du vad priset på den här bilen är? För det är nu som vi börjar komma in på de här problematiska delarna med Nio. 576 000 kronor exklusive batteriet.
Nej. Ja, men vad fasen. Va?
Det är ju allt annat än en billig bil. Och då behöver du fortfarande betala 15 000 för att få rattvärme. Och det är här man blir bara, men på vad? Va?
Nej, eller säga att man slipper Naomi ändå.
Ja och nej. Det finns ett paket som kostar 7,500 kronor där du får skärmen. Men om du inte väljer att lägga till det, varför någon nu skulle göra det, så får du istället en högtalare där fram, en annan röst men exakt samma funktionalitet. Så du har kvar en Nomi.
Alltså skärmen, du menar själva Nomi-skärmen. För skärmen har man, ja precis.
Precis, ja alltså Nomi-skärmen, den här lilla bollen där. Ja. Istället så får man en högtalare där istället som Nomi pratar ifrån. Så att du kommer ha all funktionalitet som Nomi har idag. Men du har inte den här bollen, du har en högtalare istället.
Ja, vilken funktionalitet är det man skulle sakna då är nästa fråga. Naomi Mate, ja precis.
Ja, ja precis. Ja. Vem skulle betala 7 500 kronor för det? Jag gav dem fler exempel på vad jag hade kunnat vilja ha den skärmen kunna göra. Till exempel, så här, sätt på rattvärmen. Istället för att Naomi pratar och ger mig feedback så hade det ju varit mycket bättre att få upp en symbol på en stol och liksom, eller på rattvärmen där för att bekräfta. Men så jobbar man ju inte med den skärmen, vilket gör att den skärmen är bara två par ögon och lite maracas.
Ja, exakt.
Det är inte värt 7 500 kronor.
Särskilt när man sitter och lyssnar på så här P3-dokumentär om något jättehemskt, så sitter hon där och är jätteglad.
Precis. Det finns ju ingen vettig människa som skulle betala de pengarna. Så att där känner jag att ni har fått lite hybris.
Ja.
Åtminstone i Sverige så tror jag inte att det är någon som kommer kunna göra det.
Däremot 5 000 kronor för färgad bromsok i Airglow Orange.
Det skulle jag kryssa direkt.
100%. 100%.
Men i och med ET5 Touring så börjar de med lite fler paket, vilket är synd, för att då försvinner ju den här köp en ny och få allt. Ja. För det är ju fortfarande allt annat än en billig bil.
Det ska ju sägas att de börjar ju inte med ET5 Touring, det börjar ju med ET5.
Ja, ET5 har jag jättedålig koll på.
Ja, det är exakt samma.
Extremt ointressant.
Ja, verkligen. Det är exakt samma paket. Allting är exakt samma när man konfar dem. Så att det är förutom då att den där kan man också välja, vad heter det, eluppvärmd vindrutetorkare för 1500. Men annars så har vi komfortpaketet för 15 000 och du har intelligent dimning av panorama. Nej, nu är vi på, trycker jag runt här, nu är vi på Touring, ja.
Precis.
Medans ET5, där hade vi bara det här komfortpaketet och hon, psykopaten, Naomi. Och sen så det sista då, bromsoken där. Men då kan man alltså få ett nice panoramatak också.
Nej, alltså du har ju ett panoramatak är standard i Touring.
Mm.
Men det du betalar extra för om du tar det där paketet är att du kan dimma ner det. Då finns det inställningar i mjukvaran som säger dark mode eller dark eller någonting sånt där. Och då är det ingen som skjuts över taket, men taket blir mörkare. Jag vet inte riktigt hur tekniken funkar, men det ser jättehäftigt ut.
Ja.
Och likaså kan du öppna upp det för att få in mera ljusinsläpp. Så det är ju ingenting jag skulle betala extra för.
Nej.
Men det finns.
Ja, det är ju häftigt. Det tycker jag är häftigt.
Men som sagt, de två stora uppdateringarna för alla 9 bilar i den här, i samband med att Touring nu släpps, det är mjukvara 2.0 som är mycket, mycket, mycket bättre. Den är lättare att navigera med, den är mer responsiv och den har lite coola nya funktioner. Du har en iPhone, eller hur?
Ja, man.
Du använder säkert genvägar ibland, bygger dina egna lösningar när du tycker någonting saknas.
Vi kan för sakens skull säga ja.
Ja. Skulle du vilja ha det i en bil också? För att med en Nio så kan du nu ha det.
Ja,
och du ser inte poängen nu direkt, men tänk så här. Det är 22 grader i kupén. Sätt på ventilerade säten. Har du byggt den regeln och bilen gör det. Vi byggde en lösning eller en app eller vad man ska kalla det, en genväg som sa att om man körde över 125 km i timmen, sätt på AC:n på min. Så att den började, när vi gick upp i 125, då började den blåsa kallluft i kupén. Och du kan bygga massa roliga regler sådär. Det är ju jätteroligt.
Det är ju häftigt.
Jag försökte bygga en regel som sa att om man körde i 125 så sänk alla rutor, men det hade de, det gick inte.
Det scenariot hade man aldrig tänkt på, nej.
Det hade man, nej.
Om man kör i 160 på autobahn, ring sjukvården redan nu, förvarna att man kommer krocka.
Ja, men precis. Men sådana här, bygga sina egna genvägar, det är ju sällan som bilarna har exakt alla de inställningarna som man vill ha. Nu kan man bygga dem istället.
Det
fanns jättemånga olika val man kunde basera dem på som man kunde justera och så.
Det kan man ju även göra i genvägsbyggande, kan man göra i första versionen också.
Fanns det också där också? Det har jag helt missat i så fall.
Men det är säkert uppdaterat här nu. Nice. Sen så, min fråga på tal om uppdatering är ju att den här nya mjukvaran, kommer den till de gamla bilarna?
Ja.
Ja. snyggt jobbat.
Absolut. Ja. Det kommer också ett nytt batteri med ET5 Touring. Det stora akilleshälen för Nio har ju varit DC-laddningen. Har du haft ett 75 kWh batteri så har du kunnat ladda i 140 kW som mest enligt på pappret. Har du haft ett 100 kWh batteri har du kunnat ladda i 125 kW. Och jag frågade om det här, vad är logiken här? Och det beror tydligen på batterikemin, hur batteriet är byggt och så. Vad batteriet klarar av att ta emot. Men nu kommer man med en ny typ av 100 kWh batteri som ska klara av att ta emot 180 kW. Och hårdvaran för det här, det finns redan i bilen. Så det är liksom förberett och klart. Det beror bara på vilken typ av batteri man har. Så när du köper en ET5 Touring eller en Nio överlag nu, jag tror att det var alla nya Nio-bilar som var byggda från april i år och framåt fick det här nya batteriet, kan ladda i 180 kW istället för 125 eller 140.
Ja.
Det är ju positivt.
Är ju
jag såg
positivt.
En video där de laddade ET5 Touring 180 kW när bilen var på 70%. Det är ju riktigt bra.
Ja.
Så där kommer man ju behöva göra laddtester sen. Och som sagt, det finns förvärmning både manuellt och automatiskt.
Titta vad enkelt det kan vara.
Problemet ibland blir väl kanske om man har en ET5 Touring, man har sina 180 kW DC-laddning och sen åker man och byter batteriet. Och då kanske du får ett gammalt batteri som bara klarar 125 kW. Då blir bilen sämre.
Det tycker vi inte
om. Å andra sidan så kan man ju se det åt andra hållet också. Om du har en ET7 som laddar i 125 kW och sen åker du och byter batteri och får det nya batteriet, då laddar du helt plötsligt till 180 kW. Så det är ju en övergångsfas det här. Och de säger ju själva, de går ju inte ut med 180 kW själva, just för att den här begränsningen finns.
Mm. Vi gillar ju inte det där egentligen, för att saker och ting som är otydligt är aldrig bra. Förväntansdiskrepanserna, det är ju samma sak med Volkswagen, nu kommer de in igen. Det här liksom att vissa bilar har nya batterier som gör att de laddar blixtsnabbt, mycket snabbare än...
Men är det inte bättre att göra på det viset då? Både för Volkswagen och för Nio, att säga att ja, men du kan förvänta dig att bilen laddar i 125 kW och sen laddar den i 180 och då blir man bara glad.
Jag tycker i det här fallet skulle Nio i så fall visa när man byter batteriet att du kommer få ett batteri som laddar i 125 men du får ett batteri som laddar i högre. Tydlighet är aldrig ett problem.
Ja, det beror väl på i så fall. Och visar man det så kommer ju folk ringa. Jag vill inte ha det här batteriet, hur byter jag tillbaka till mitt gamla?
Ja, då får de göra det då. Jag tycker det är fullt rimligt att nej, jag tycker det är fullt rimligt att det finns en sån tydlighet. Det är aldrig det är, men däremot gäller det ju att vara tydlig och säga att officiella, det ska inte ha en tydlighet som säger att officiella specifikationer på det här batteriet eller det du köper, det är 125. Ibland så kan du få att det går mycket snabbare, men då vet man det liksom.
Nu har inte jag varit kund, så jag vet ju inte hur det kommuniceras. Nej, till kund. Men till oss journalister kommunicerades det ju.
Men nu kan man ju säga att vi kan ju säga så här att vi gav ju här nu vi kommunicerade ju en tydlighetsfeedback till Nio här som de kan göra lite vad de vill med. Om de är riktigt nice här nu så tänker de, oh, detta, det har de en poäng i. Och så blir de mega tydliga mot kunden.
Det är mycket möjligt. Nio själva lyfter ju det här som en av styrkorna med att kunna byta batteri. Att man kan komma med förbättringar under årens gång och bilarna kan bli bättre även fast man har köpt dem. Mm. Det är inte bara mjukvara utan de kan även uppgradera hårdvara liksom.
En jädra god poäng faktiskt. Jag menar, tänk vad häftigt om det är ju det vi gärna vill. Vi köper en bil och sen så, nej men nu vill jag ha en bil med 150 kW. Nej, nu vill vi ha en bil med 50 kW. Det är precis så vi vill ha det.
Det dök upp en tråd här på Elbilsveckans forum, om det var igår, om det här med Nio och batteribyten. Och då var det någon som menade på att, ja men hur har Nio tänkt om 5 år? Säljer man en bil då utan batteri? Det lär ju inte vara så intressant för många. Och det lär ju tappa en hel del i restvärde. Och så kommer antagligen de flesta att se på det. Men det kommer ju samtidigt finnas de som har köpt en Nio tidigare eller som gillar konceptet och som kan konstatera att men nu kan jag ta en ET5 Touring med 75 kWh batteri för ett okej pris, vad nu det priset kommer vara om 5 år, och sen åker de till en batteribytestation och poppar in ett sprillans nytt 150 kWh batteri.
Magi.
Hur någon har snabbladdat det där 75 kWh batteriet eller hur det har mått under tiden, det kan ju man strunta fullständigt i. Batterihälsa är ju någonting som ofta dyker upp på tapeten. Hur illa är det? Bla bla bla. Nu har det ju visat sig att det inte är så illa. Men finns ju alltid förhågor från folk om det. Det här är ju en lösning på det. Sen vet jag tror ju att batteribyten på det här viset, eller batteribyten i sig tror jag är jättehäftigt, och jag tror att det är någonting vi kommer leva vidare med. Jag tror inte att Nio har den lösningen som kommer vara i framtiden. Jag tror nog inte att deras lösning är den bästa lösningen, men jag tror att konceptet är helt fantastiskt. Eller jag tycker att konceptet är helt fantastiskt.
Medhåll på det. Och med det så är vi också klara här med denna veckans podd. Tack för att ni lyssnade. Se till att hänga i elbilsveckan.se-forumet där ni kan kommentera ett avsnittet eller ställa egna frågor och allmänt gott elbilssnack. Kristoffer Glin hittar ni på elbilsmagasinet.se och elbilsmagasinet på YouTube.
Och Peter Esse hittar man på YouTube under namnet Peter Esse. Man hittar honom också på Elbilsveckan under Esse-taggen, som man kan tagga honom om man vill skälla på honom eller ge honom massa härliga komplimanger. Det brukar jag göra.
Du är för kär. På tal om komplimanger så har vi ju också ljudtekniker Dennis Klarin som förtjänar massvis med beröm. Och ni lyssnar också massvis med beröm för att ni lyssnar på oss. Så ha det gott, så hörs vi nästa vecka. Hej!
Hej på er!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.